FS, c'est à
2530. Ja, Bürgerkniefführer.
Hallo, Bürgerkniefführer.
Ja.
Det är en mörk februari natt 2023. Det är söndag och lugnt i det lilla samhället Malå, en mindre ort mitt i Norrlands inland. Men efter midnatt händer något. En 27-årig man ringer till 112 och säger att han blivit knivskuren.
Ja, är det någon som har gjort det på dig eller?
Ja.
Ja, är gärningsmannen kvar där på plats?
Ja.
Mannen säger att han blivit attackerad av flera personer med kniv. Det ska visa sig att han fått ett 20-tal knivhugg i kroppen.
Vart är det knivskuren då?
Böken.
Vet du inte vart det är knivskuren?
Nej.
Kan du försöka kolla det?
Nej.
Vem är det som har gjort det här på dig? Vet du inte?
Nej.
Det är ett osannolikt samtal som larmcentralen tar emot. De har svårt att tro att mannen som ringer in talar sanning. SOS Alarm kopplar in polisen som kontaktar mannens mamma.
Som frågar mig om min son. Jaha, ja, vad är det då? Ja, han ringer SOS Alarm och säger att han har blivit nedstucken av ett x antal okända män. Jaha. Och det är ju inte riktigt så att vi tror han. Du säger sig ha blivit nedstucken av ett x antal okända män. Då är det så. För han ska ju inte ljuga om någonting sånt.
27-åringen ligger nu och blöder på golvet i sitt eget hem. Men när ambulansen kommer fram så får de inte gå in förrän polisen är på plats.
Och polisen är inkopplad i detta ärende men är ju rätt långt borta.
Ja.
Och enligt våra rutiner så ska vi inte gå fram om platsen inte är säker.
Det är bråttom. Han håller på att förblöda. 27-åringen blir mer och mer desperat i samtalet.
Skulle du klara av att gå ut ur huset?
Jag kan inte.
Jo, kom igen nu. Du fixar det.
Nej! Men jag går in!
Efter 43 minuter tar sig ambulanspersonal till slut in i bostaden tillsammans med mannens mamma. Men då är det för sent.
Och såg kniven som låg nere vid spegelbordet, passerade den, tittade in i sovrummet och där låg han i en blodpöl. Bara jag som skrek till, alltså jag skrek ju rakt ut och började gråta. Varav jag då i nästa ögonblick hör jag säga: mamma, gå ut.
Mannens liv går inte att rädda. Han dör på sjukhus knappt en timme senare. Snart påbörjas en mordutredning där flera gärningsmän pekas ut. Och alla misstänkta tillhör samma familj.
Tingsrätten håller huvudförhandlingen.
En man har hittats död i en bostad i Malå och polisen har inlett en förundersökning om mord.
Nu är sammanlagt 4 personer häktade misstänkta för mord. Alla 4 tillhör samma familjekonstellation.
2 av de mordmisstänkta är mor och son.
4 personer åtalas för mordet i Malå i februari. Enligt åklagaren var gärningspersonerna maskerade och beväpnade med knivar.
De misstänkta ska ha anklagat offret för att vara pedofil.
Man skulle skära halsen av.
Du lyssnar på Inför rätta om Malå-familjen som mördade. Det här är del 1. Vill du höra del 2 och del 3 helt utan reklam, så gör du det på Podmi. Signa upp dig på podmi.com. De första 14 dagarna är gratis. Reporter här är Ebba Svanberg.
Parter och ombud kallas till sal 2.
Det är sommar och idag börjar en uppmärksammad rättegång i Skellefteå tingsrätt. Det är den första rättegångsdagen gällande mordet i Malå. Det har gått 4 månader sedan den 27-årige mannen knivmördades i sitt eget hem. Nu är flera personer åtalade för mordet på honom. Alla åtalade tillhör samma familj. Och åklagarna menar att de haft ett tydligt motiv för mordet. De ska alla ha hatat mordoffret. I de här avsnitten kommer vi att kalla mordoffret för Johannes. Händelserna kring mordet på Johannes är en snårig historia med många inblandade. Hela 25 personer kommer att höras i den här rättegången. Klockan är strax efter 9 på morgonen och de åtalade leds in en efter en i sal 1 på Skellefteå tingsrätt. Utanför har de gömt sig för reportrar och fotografer med filtar eller luvor över huvudet. Men nu tar de av sig dem och sätter sig. De sätter sig längst fram till höger tillsammans med sina försvarsadvokater. På andra sidan salen sitter de två åklagarna, Linnea Hedström och Andreas Nyberg. Bredvid dem sitter också mordoffrets mamma och hennes målsägande biträde. För att hänga med i den här historien är det viktigt att ha koll på vilka de misstänkta är. Den första är en man i 50-årsåldern. Han är kraftig och klädd i grå hoodie. Vi kommer att kalla honom Håkan.
Jag har inte sagt någonting om att dräpa eller mörda. Har jag inte.
Därefter har vi en kvinna i 40-årsåldern. Henne kommer vi att kalla för Pia. Hon har också på sig en grå hoodie och vita sneakers. Pia och Håkan hade vid tidpunkten för mordet en kärleksrelation.
Jag har inte talat osanning. Jag minns inte bara. Och jag har mycket i mitt huvud. Det är inte lätt att komma ihåg allting.
Sen har vi en man i 20-årsåldern. Honom kallar vi för Fabian. Fabian är Pias son. Han har på sig gröna kläder från kriminalvården.
Jag är inte inblandad i någonting av det här.
Men vem är det då?
Det vet jag inte.
Under utredningens gång har fler från den här familjen varit misstänkta för mordet i olika omgångar. Men det är de här åtalade vi kommer att få höra i det här avsnittet. Ett kärlekspar och en mor och son. De alla tre nekar till anklagelserna. Men åklagaren hävdar att de, tillsammans och i samförstånd, har mördat Johannes. Så det alla undrar är, vad är det egentligen som har hänt?
Då hålls målsägande förhör med... Varsågod, åklagaren.
Ja, tack.
Rättens ordförande inleder rättegången. Den första som ska höras är mordoffrets mamma. Vi har bytt ut hennes röst. Åklagare Andreas Nyström ställer frågorna.
Skulle du kunna börja med att berätta om din son? Hur var han?
Ja, men alltså han var ju som... alla ungdomar är. Men han... ja, men han var ändå lite egen av sig.
Kan du beskriva vad han var för typ av person? Hur var hans personlighet?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men han var ju den snällaste, hjälpsammaste person som finns. Gjorde inte en fluga för när.
Johannes mamma beskriver sin son som en snäll person som levde ett inrutat liv med fasta rutiner. Men hon förklarar också att Johannes levde med vissa svårigheter.
Han hade ju en lindrig utvecklingsstörning som tyvärr försvann då han blev 18. För då gjordes ju en ny utredning.
Johannes mamma säger att hennes son hade en ung mental ålder.
I en utredning som var gjort typ i 3:an, 4:an så klassades han som 6 år och 9 månader yngre än vad han i verkligheten var. Ja, och jag vet ju inte om det där glappet blev mer så att han kanske, ja, nu idag skulle vara 10 år yngre än vad han egentligen är. Plus att han hade ADHD och en epilepsi.
Johannes hade alltså, enligt en utredning som gjordes när han var barn, en intellektuell funktionsnedsättning. Han får särskilt stöd från kommun och familj för att klara sin vardag. Han har också fått anpassad skolgång. Men som vuxen lyckas han få ett fungerande liv med fast jobb och rutiner, berättar hans mamma i rättssalen. Rättegången fortsätter och det är dags att förhöra de misstänkta.
Det är klart för inspelning och normalt sett så inleder man med att berätta själv.
Rättens ordförande ger ordet till en av de misstänkta, den 20-årige Fabian. Hon ber honom att berätta spontant om vad han gjorde på mordnatten, söndag, den 12 februari.
Ja, då var jag hemma hela dagen. Och den 13 var jag också hemma.
Tror jag överlåter frågorna till åklagaren. Varsågod.
Ja, tack.
Vi hör åklagare Linnea Hedström ställa frågor till Fabian.
Vad skulle du säga att vad du gör om dagarna? Vad skulle du säga att din sysselsättning är?
Ja, alltså, jag har som ingen sysselsättning just nu.
Och vad gör du om dagarna då?
Ja, det är mest planerat för att jag ska flytta neråt. Röra mig neråt för att arbeta.
Du vill flytta söderut?
Jajamän.
Din boendesituation, hur har den sett ut på senaste tiden?
Boende, ja, men det har varit lite fram och tillbaka hos min morfar och mormor och min mor.
Mm.
Vid mordtillfället så säger Fabian att han bott hos sin mamma. Och han menar att han varit hemma hela kvällen tillsammans med sin mamma Pia, som alltså också är misstänkt för mordet. Dessutom säger han att flera andra familjemedlemmar varit hemma med dem.
Och vad gör du under kvällen? Du säger att du spelar musik och...
Ja, under kvällen så sitter jag vid datorn och efter 28 så kollade vi på Netflix allesammans i vardagsrummet och lyssnade på musik.
Okay. Fabian hävdar alltså bestämt att han inte varit på brottsplatsen under mordnatten. Men den här berättelsen börjar inte då, utan långt tidigare. Det börjar med en anklagelse om något som ska ha inträffat när Fabian var barn.
Vad är dina minnen av den händelsen som vi ändå har varit inne och berört?
Ja, det... Jag minns inte mer än vad jag har sagt. Alltså, det jag har sagt är det jag... Det är det jag har som från minnet.
Och vad har du sagt?
Det handlar om den mördade Johannes.
Ja, jag har sagt att... jag och umgicks i mitt hus där jag bodde. Mitt rött hus. Och jag kan inte säga vad det var för år då. Det kan jag inte sätta ord på.
Fabian hävdar att Johannes utsatte honom för ett övergrepp.
Men han gjorde ett sexuellt övergrepp på mig.
Det är det här som åklagarna menar är motivet till att familjen ska ha mördat 27-åriga Johannes. Fabian hävdar att mordoffret utsatt honom för ett sexuellt övergrepp när han var barn. Men det är inte allt. Fabian säger också att Johannes ska ha utsatt en till person i deras familj för övergrepp, nämligen Fabians kusin. Johannes är dock inte dömd för någon typ av sexuell brottslighet. Sen är det dags för Fabians mamma Pia att höras. Pia är alltså också åtalad för mord. Här svarar hon på åklagarens frågor om de påstådda övergreppen på Fabian och hans kusin.
Jag frågade först om det är verkligen sant och försökte fråga detaljer. Jag frågade om det, han tyckte det var jobbigt och man behövde, ja, men behövde du prata ut på, alltså, behöver vi gå till kurator eller vill du prata hos de som inte är... föräldrar så här.
Pia säger att Fabian först många år senare berättar för sin mamma om övergreppen han och hans kusin hävdar att de blivit utsatta för.
Alltså det var ju många, många år efter. I alla fall vad jag minns. Alltså, jag har ingen minne av att han sa det just vid den tiden. Alltså det, då det hände. Det var många år efter. Och han sa, nej men alltså, det är ingenting jag går direkt och tänker på utan... Eller, det är klart att jag tänker kanske nu mer på det, men inte direkt att jag mår direkt jättedåligt av det eller att det påverkar mig i livet. Så.
Hur tyckte du om efter att du hade fått höra vad berättade?
Här frågar åklagaren vad Pia tyckte om mordoffret Johannes efter att hennes son Fabian berättat att han utsatts för övergrepp.
Ja, man kan inte gå och hata en person eller tycka så. Det är ledsamt det som har hänt och jättetråkigt. Och det är klart att det är ont i mig, det gör det. Men inte att jag skulle kunna gå och ta ihjäl en människa eller något sånt. Eller, nej.
De påstådda övergreppen ska alltså ha skett för många år sedan, när även Johannes var yngre. Men det är viktigt att understryka igen att Johannes inte är dömd för några typer av sexuella övergrepp. Men ryktet att han är en pedofil och förövare sprider sig i det lilla samhället Malå. Vi hör Fabian igen.
Ja, rykten har jag hört. Det är ju mycket rykten i Malå.
Mycket rykten i Malå?
Ja, det är en liten ort.
Åklagare Linnea Hedström igen.
Och vad är det för rykten som du har hört om?
Ja, men rykten där, det är ju att han skulle ha varit pedofil och våldtäktsman.
Och hur har du känt om de ryktena?
Hur jag kände inför?
Mm.
Inget speciellt. Det är ju såklart tråkigt.
Tråkigt?
Ja, så det blir ju... Det är tråkigt att det ska hända andra. Och det som har hänt mig så... Man, det finns ju en... Vad säger man? En liten ilska, det finns det. Man, jag blir lite arg av det, så är det ju.
Mm. På sidan 799 förundersökningen har du använt ordet... Äcklad?
Ja.
Stämmer det?
Ja, det är det som står.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det går alltså rykten på orten att Johannes är pedofil. Och det här är rykten som även når Håkan, Pias pojkvän, som också är åtalad för mordet. Och Håkan blir förbannad.
Jag vill inte ha honom i närheten, om man säger så.
Här ställer Johannes mammas målsägarbiträde frågorna.
Varför vill du inte ha honom i närheten?
För att jag har ju hört rykten och jag har fått höra vad det är han har gjort. Med dick pics till underåriga, sms... bett 14-åringar att när de fyller 18 ska de gifta sig och sådana saker.
Vad är det för rykte mer då, förutom det du har nämnt?
Det har varit tal om någon dator med en massa bilder och...
Vi tar den där datorn. Vars har du hört det och vad är det du har hört?
Jag kan inte säga vem det är jag har hört ifrån.
Du har ju berättat om det här för polisen.
Ja, men det är ju just det här att han har varit intresserad av minderåriga. Och...
Mm. Men jag kan läsa upp för dig, det är längst ner på sidan 599 och det är inget långt. Så att jag... Då säger du så här, det var väl över 6000 bilder på barn och ungdomar ifrån Malå som han hade i sin dator. Och som vanligt, om jag filar till någon får jag 2 år. Han har över 6000 porrbilder på barn i sin dator och fått 3 månader.
Ja, det sades att han hade fått 3 månader. Och det.
Ett rykte som fått fäste är alltså att Johannes skulle fått 3 månaders fängelse för ett barnpornografibrott. Något som alltså inte stämmer överhuvudtaget.
Ja, men är ju inte dömd för någonting.
Nej, men...
Du säger här att jag tycker det är för jävligt.
Ja.
Mm. Men det är rykten bara du har hört alltså.
Ja.
Ja.
Det blir under rättegången uppenbart att Håkan inte tyckt om Johannes. Flera personer vittnar om det. En av dem som vittnar är Håkans tidigare chef.
Ja, men han hörs väldigt mycket, han syns mycket, han har den personligheten.
Hon berättar om Håkan.
Och det kunde vara väldigt högt i tak, men... kunde bli väldigt arg och upprörd ibland. Men jag kände aldrig något hot själv från honom när han brusade upp.
Malå är ett litet ställe. På Håkans dåvarande arbetsplats jobbade också den nu mördade Johannes. Pedofilryktena skapade slitningar på arbetsplatsen. Och enligt chefen var Håkan tydlig med vad han tyckte om Johannes.
Han tyckte att han skulle inte vara där. Han tyckte att han var jobbig. Han uttryckte en... Han tyckte inte om honom, helt enkelt.
Mm.
Det har man ju rätt att göra.
Sa han... vet du vad han specifikt har uttryckt?
Att han var en parasit, att han borde inte vara där. Det var väl det som jag hörde och uppfattade.
Åklagarna kallar fler vittnen som ska bevisa hur illa Håkan tyckte om Johannes. Så pass illa att han ska velat se Johannes död. Ett annat vittne som åklagarna har kallat är en bekant till Håkan. När hon fått höra att Johannes mördats minns hon plötsligt ett samtal hon haft med Håkan. Något som nu känns väldigt viktigt.
Jag kanske borde gå till polisen och prata med dem och berätta om ett samtal som jag hade haft utanför Konsum ett par veckor innan det där bara.
Dagen efter mordet går kvinnan till polisstationen i Malå för att berätta något för polisen. Hon hade pratat med Håkan när de stötte på varandra på Konsum bara 2 veckor innan mordet. Åklagare Andreas Nyberg ställer frågorna.
Och berätta om det samtalet.
Jag minns inte om det var jag som stannade han eller tvärtom. Men vi började i varje fall prata och vi kom in på skolan.
Enligt vittnet så jobbade då Johannes som assistent på en skola i Malå. Och det här, det gillar inte Håkan.
Och han frågade hur det kändes för mig att veta att det fanns en dömd pedofil på skolan. Och jag frågade om han var svart på vitt att det var så. Och han sa att han hade låst att kolla upp det och att det var så att han var en dömd pedofil och att man inte kan förstå hur man kan sätta en sån på skolan. Jag minns inte exakt hur han formulerade, men han sa i varje fall att han ansåg inte att en pedofil hade rätten till att leva. Alltså. Och så kommer vi in på en tidigare misshandel som hade skett i Malå, där han hade varit inblandad. Och han sa att det skulle hända med han också nästa gång han träffade han.
Jag tänkte med rättens tillåtelse läsa upp ett stycke som står på sidan 69 i förundersökningen.
Ja, varsågod.
Och då står det, citat: man skulle göra rent hus och skära halsen av honom eller misshandla honom till döds. Slutcitat. Detta för att skolan och kommunen bara blundar för problemet. Och min fråga till dig är det så här du har sagt i förhör?
Ja.
Det blir tydligt under rättegången att det gått hemska rykten om Johannes i Malå. Men i rättssalen ges också en helt annan bild av vem Johannes var. Bland annat av Johannes mamma. Så här säger mamman om ryktena som gick om hennes son.
Det fanns ett rykte om att skulle vara pedofil. Men det fanns inte i mitt huvud att så skulle fallet vara. Visst alltså, han hade skickat någon bild. Ja, jag hade pratat med han om att så där gör man inte. Han ska ha smsat med flickor som var under 15. Jag hade pratat med han om att du är ju 27 år gammal. Du ska inte smsa med yngre tjejer. Men mentalt var inte den åldern han skulle ha varit.
Mordet på Johannes sker natten mellan söndag och måndag. Åklagarna försöker bevisa att upptakten till mordet ska ha skett på en fest under lördagen. Håkan driver nämligen en medlemsklubb i Malå, där det finns garage och en pub. På lördagen är det ett gäng som umgås där på kvällen tillsammans med Pia och Håkan. Och där ska ett bråk ha brutit ut. Vi hör Håkan berätta.
Där allt verkar börja är ju på lördagen. Så jag hade öppet på klubben. Men sen senare på kvällen så har det blivit, jag vet inte vart det har startat, men just det här med att jag har varit arg, jag har varit sur och tvär och jag har tydligen hasplat ur med något jävla skit.
Johannes har den här kvällen varit chaufför åt några ungdomar som skulle på en fest i en grannby. Efter festen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ber ungdomarna honom att köra till klubben i Malå. När de kommer fram verkar Johannes ha blivit rädd och han springer därifrån. Kanske var han rädd för Håkan. Det säger i alla fall minst ett vittne i rättegången. Och det är efter att Johannes lämnat platsen som bråken börjar. Håkan ska ha blivit arg och ifrågasatt hur ungdomarna kunnat ha en pedofil som chaufför. Det här bekräftar flera olika vittnen.
Johan var ganska arg. Men han stod typ och skrek.
Så här säger ett vittne som var på klubben den här kvällen.
Men han sa väl typ om han kom hit igen, då slår jag ihjäl honom typ.
Enligt det här vittnet var också Pia arg.
Men jag minns att hon typ stod där och skrek att jag behöver inte förstå att vi tyckte det var rätt att vi beskyddade han typ för vad han har gjort, men jag vet inte. Men hon var typ arg och hoppade runt och skrek.
Enligt vittnen blev alltså Håkan och Pia förbannade på att Johannes kört ungdomar till klubben. Och situationen eskalerar. Det finns en ung tjej på klubben den här kvällen som berättar något. Hon säger att Johannes skickat opassande sexuella meddelanden till henne när hon var 12 år. Det ska, enligt vittnen, ha eldat upp Pia och Håkan ännu mer. Vi hör Pia berätta.
När jag pratade med hon, den här lilla tjejen, då hon började berätta för mig att han hade hört av sig till henne. Och då sa jag bara okej, men vad har du gjort någonting åt det och sådär. Så sa hon nej, jag har inte gjort det och så, det var inte mycket mer och jag har varit väldigt ledsen.
Men Pia menar att hon inte alls varit arg på Johannes. Vi har åklagare Andreas Nyström.
Var du arg på då?
Nej.
Det var du inte?
Nej.
Du var inte upprörd den här kvällen?
Jag var ledsen för det jag hade hört. Det är skillnad på att vara ledsen och vara arg.
Ja, okay.
Åklagaren frågar om Håkan var arg.
Var han arg?
Nej, inte arg.
Nej. Uttryckte något hat mot...
Inte vad jag har upplevt i alla fall.
Inte vad du har upplevt?
Nej.
Några vittnen verkar vara rädda för Håkan. Det är känt i Malå att Håkan har ett kriminellt förflutet. Och det verkar finnas en bild av honom som hotfull. Och enligt vittnen så säger Håkan på klubben dagen innan mordet att han vill att Johannes ska dödas. Men Håkan menar att han inte sagt det. Han erkänner bara att han blivit arg.
Och då i stundens hetta så drar väl jag ur mig något fruktansvärt dumt. Jag hasplar väl ur mig pedofiljävel eller något liknande. Men det här med att ska dö eller mörda, det, jag vet inte vart det har kommit ifrån. För det är inte mitt normala ordval.
Håkan menar att han inte riktat hot mot Johannes utan pratat om pedofiler som grupp.
Och det var inte emot som person jag svor, utan det var gruppen. Och jag tror jag hasplar ur med något sånt där ubota dumt, att pack ihop allihopa, skick dem på en öjävel och låt kustbevakningen öva torpedskytte på ön. Och nu i efterhand så, ja, det var jävligt dumt. Men som sagt var, jag kan inte försvara mig mot vad jag hasplar ur med på fyllan och villan och var irriterad.
Och du har inte vid något tillfälle sagt att du, om kommer tillbaka till klubben eller närmar sig ungdomarna igen, att du kommer dräpa honom?
Nej! Jag har inte sagt någonting om att dräpa eller mörda. Har jag inte.
Efter oroligheterna på klubben avslutas kvällen och Pia och Håkan går hem. Och ungefär ett dygn senare händer det som Malåborna sent kommer att glömma.
Har du blivit knivskuren?
Ja,
okej, vilken kommun är du i?
Malå.
Ja, är det någon som har gjort det på dig eller?
Ja.
Ja, är gärningsmannen kvar där på plats?
Nej.
Nej, vart är det knivskuren då?
Vet jag
inte. Vet du inte vart det är knivskuren?
Nej.
Kan du försöka kolla det?
Nej. Jag vet inte om man gjort det på knivskuren.
Ja, men vart är det knivskuren då? Vi behöver få lite information för att kunna hjälpa dig.
Överallt. Sittan när vi kom till mig.
De som har knivskur i dig, de är inte kvar hos dig.
Nej. Jag kommer inte vara hemma.
De är framme hos dig alldeles strax. Och vi är med dig här på telefon. Vad sa du?
Jag är inte reda på.
Fabian, Pia och Håkan nekar alltså till alla anklagelser. Men det finns en fjärde familjemedlem som är misstänkt för inblandning i mordet. Och nu kommer allt att ha en annan vändning.
Planeringen var aldrig, som sagt, någon mord. Det enda vi som sades var att skada honom.
Det här är en tonårspojke som är kusin med Fabian. Det är tonårspojkens bror som hävdar att han också blivit utsatt för övergrepp av Johannes.
Han har utsatt min kusin och min bror för sexuella övergrepp.
Enligt åklagarna har den här tonårspojken varit med och mördat Johannes. För att hämnas. Och den stora skillnaden med hans berättelse i jämförelse med de andra åtalade är att han faktiskt erkänner att han varit på mordplatsen och knivhuggit Johannes.
Sen så får jag min som jag använder då, orange mora kniv och hugger vid hans vänstra sida.
I nästa avsnitt.
Ja, 28 april då jag blir gripen av polis och anmäler mig själv. Så sa jag att jag var inblandad i den här situationen till polisen.
Han säger att det inte är personer kvar där. Ambulansen, går de in?
De vågar nog inte gå in utan polisens hjälp.
Jag har eldat upp knivar, textilier, skor, nej, ryggsäcken.
Du har hört del 1 av Malå-familjen som mördade. Vill du höra hur rättegången slutar? På Podmi kan du höra del 2 och del 3 helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. De första 14 dagarna är gratis. Reporter var Ebba Svanberg. Redaktör var jag, Matilda Blom. Och exekutiv producent var Moa Sultanien Magnusson. Ljudprofilen är gjord av Timmy Strandberg och slutmix av Johan Kalén. Flera namn har ändrats av hänsyn till de inblandades anonymitet. Ljudklipp kommer från Sveriges Radio och SVT. Inför detta är en inhouse-produktion från Podme.